Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Avsnittet gästas av författaren och rabulisten Jens Hulliganman.
Hej på dig, vilken fin introduktion Aron.
Hjärtligt välkommen tillbaka till Dekonstruktiv kritik ska du vara, Jens.
Tack, ja, du menar att det är så man säger. Tack för att jag fick komma igen, förlåt. Matters.
Va? Nej, det var inte, absolut inte. Jag förväntar mig ingenting sånt av dig. Du kommer ju från landet.
Åh, nu jävlar.
Så, vad har du haft för dig sen senast?
Igår var vi på sista, vad heter de? Det är några invandrarkillar som har någon podd som inte går bra för.
Nej, man får inte säga podd om deras podd. Nej. Det har jag lärt mig i deras podd.
Oj.
Därför att det ska vara som en spontan middag. Där man bara får lyssna och sen så slutar man lyssna och jag bara, men vadå, säger ni inte hjärtligt välkomna och hej då? Bara, nej, för det är som en middag. Ja, men då säger man hjärtligt välkomna.
Man gör ju det.
Och sen så säger man tack för maten.
Ja.
Och vi ses igen.
Ungefär så. Men vi var där igår oavsett.
Ja, integrationsprojektet, sista måltiden. Så, det är det jag kallar det för.
Det var väldigt roligt. De hade liveföreställning på Intiman igår. Det var fullsatt och det var väldigt roligt. Lars Trägård var gäst bland annat. Och en favoritgrej som du missade, för du var tvungen att gå alltid, som jag tyckte var helt fantastiskt, var Fredrik Wester högläst ur äldreomsorgen i Övre Kågedalen.
Oj!
För han hade sagt till Mustafa vid något tillfälle att du vet att du är riktigt svensk när du känner till den boken och har läst den. Så han hade skickat den till Mustafa.
Mm-hmm.
Och Mustafa hade återkommit och sagt, Fredrik, du är den sjukaste person jag känner. Och de som har läst boken förstår ju varför.
Ja, jo. Kan du berätta lite om den boken?
Den kom 92 och gavs ut under pseudonymen Nicanor Teratologen. En teratolog, det är någon som är specialiserad på deformiteter. Och Nicanor, eller hur man uttalar det, är väl någon sån där namn de har uppe i Västerbotten. Och den handlar ju om morfar och pyret, som lever i ett incestuöst förhållande. Och jag tror att det är en pastisch på Lady Chatterleys älskare, den här boken. Den är ju fullständigt vansinnig. Utspelar sig i Kågedalen som ligger utanför Skellefteå.
Nu menar du att det är en pastisch på Lady Chatterleys älskare?
Den som har läst Lady Chatterleys älskare förstår
jag
det.
Jag har läst Lady Chatterleys älskare.
Jag ska säga så här. Det var Fredriks teori att det var en pastisch på den. Jag ser inte riktigt det. Men det är ju en sjuk kärlekshistoria mellan en morfar och hans barnbarn.
Ja, men Lady Chatterleys älskare handlar alltså inte om en morfar och barnbarn. Utan det handlar ju om en godsägare, hans fru och deras viltvårdare, antar jag.
Mm-hmm.
Eller jaktmarksföreståndare. Eller...
Som älskar den.
Ja, han älskar den. Mm. Det är han som lär frun om the love that dare not speak its name.
Det, just det där citatet tror jag är med i Kågedalen. Så det är nog kanske därför Fredrik gör den kopplingen. Jag har läst den några gånger. Kommer att läsa den många gånger till, hoppas jag, under denna livstid. Liksom förensligandet av det egentliga Västerbotten som uppföljer den.
Förlåt?
Uppföljaren heter Förensligandet av det egentliga Västerbotten. Det är inte en jätteenkel titel, men nej, jag skulle säga att den är nästan bättre än Äldreomsorgen i Kågedalen. Har du läst den boken?
Absolut inte. Jag har inte ens hört talas om den förrän nu.
Äldreomsorgen i Kågedalen skulle jag vilja säga, det är den största litterära verk som har publicerats i Europa någonsin.
Okej, okay, det är ju att ta i.
Nej, det är inte det. För att grejen är att när den kom så var kritikerkåren ganska enig om att...
Europa någonsin. Ja. Du, de orden använder. Ja, du räknar du in England då? Eller ska vi bara ha italienare, fransmän, tyskar?
Nej, men all den litteratur som... Alla, om vi,
spanjorer.
Ja, om vi håller oss till...
Cervantes.
Exakt, för det är satir. Det här är ju en satirisk bok. Och jag tycker att det finns några böcker i USA, i den delen av världen, som kanske trumfar det här. Men det som... Han heter ju egentligen Niklas Lindgren, tror jag, har åstadkommit här. Det är på en nivå som ingen annan svensk författare har kommit i närheten av någonsin. Och inte någon europei heller. Tyvärr så är den inte översatt, vad jag vet, till andra språk. Vilket är svårt, därför att mycket av dialogen är ju på skelleftemål. Och det var en stor skandal när den kom ut 92. Dels för att Kultur i Sverige hyllade den, de älskade den. DN och alla de här skrev ju fantastiska recensioner. Men uppe i... där det utspelar sig i Skellefteå. Torgny Lindgren till exempel, han är ju med i boken. Han uppskattade inte hur han porträtterades i den boken. Så han skrev en massa insändare i lokalpressen där. Och liksom, jag vet inte om han visste vem det var som hade skrivit den. Men många kulturprofiler hängdes ut i den här boken på ett otroligt roligt sätt. Och min favoritpassage i Äldreomsorgen i Kågedalen, det är när morfar och Pyret och hans barnbarn, det är ju en helt sjuk, som sagt, incestuös pedofilhistoria.
De med åker... nazistiska inslag.
Ja, verkligen kanske, med nazistiska inslag.
Kanske man ska tillägga. När vi
det visste du i alla fall. Det visste du.
Ja, det är klart jag vet.
Hur vet du det då?
Därför att jag är också svensk.
Ja.
Ja.
Så
jag känner till boken sedan tidigare.
Såklart. Bara för dess nazistiska innehåll inom citattecken.
Ja, men det är ju en nazistisk bok. Det har jag läst i DN.
Det finns en flashback-tråd. Ja, de hyllade den när den kom. Men sen har de väl reviderat det där. För att det har väl avslöjat sen då att författaren Niklas där, han har ju skrivit många, många inlägg tydligen på Flashback under pseudonym, där han då visar sig ha ganska extrema politiska åsikter. Om inte det också är en drift med någonting, det vet vi inte. Men min favorit...
Varför skulle det behöva vara det? Varför skulle en nazist inte kunna skapa ett stort litterärt verk?
Det är det som är så intressant, och det är väl det som stör dem på DN, att den möjligheten finns. Att någon som har helt fel värdegrund också kan skapa något fantastiskt. Det där blir samma problem om det skulle visa sig att han har väldigt konstiga politiska åsikter. Då blir det ju lite grann som det här med Woody Allen, som både du och jag gillar, eller hur?
Mm.
Ja. Jag vet inte hur du, jag ska bara säga, innan vi går in på Woody Allen, för det har kommit mer information på slutet om honom som är lite intressant. Det blir ett stickspår.
Jaså, det visste inte jag.
Bara häromdagen. Jag ser att favoritpassagen i boken, det var det jag skulle säga, det är när morfar och Pyret åker på barrunda in i Skellefteå och mördar en massa människor under den här, av misstag och med vilja, och det låter helt bizarrt, men det är jävligt roligt beskrivet. Och det är så mycket litterära referenser i den här boken, och referenser till populärkultur och musik och konst och sånt där. Så det är obegripligt att han lyckades göra det då, 92. För då fanns inte Google. Att sitta och leta reda på de här referenserna som är med. Den hela boken är pepprad av de här referenserna. Betyder att han har hängt många, många timmar på bibliotek. Att han har läst oerhört många böcker. Han har läst alla stora, framförallt tyska författare, Goethe och alla de här. Han har full koll på liksom den europeiska berättartraditionen fram till nutid. Och även på våldsfilmer, pornografi, allt sjukt du kan tänka dig. Så att den är otroligt rolig att läsa.
Ja, man har ju mycket tid på händerna i den landsänden om internet inte finns.
Det är väl samma här i den jävla landsänden om inte internet fanns. I alla fall, Woody Allen, om vi ska hoppa tillbaka till det. Hur ser du på hans filmer idag efter de anklagelser som har kommit fram? Och även försvar av honom, men
nej,
har du svårt att titta på hans filmer? För
inte alls.
Om det skulle visas att han är pedofil på riktigt,
skulle du
kunna kolla på filmerna?
Ja.
Med samma behållning?
Ja, jag tror det. Därför att det enda som... Ja, alltså Michael Jackson spelas väl fortfarande på radio då och då. Och... Nu har jag aldrig varit ett fan av Gary Glitter. Jag tror inte jag kan nämna en enda sång, men ja.
Nej.
Det liksom, ja, jag vet inte. Det handlar väl om att skilja verk från person.
Jag vet, och det är svårt.
Ja, men,
det är många av ens hjältar numera som det är svårt att kanske titta på och lyssna till, för att de har uttalat sig politiskt och gjort det ofta så jävla dumt. Så
vilka
att
man, hjältar pratar du om nu?
Du är inget Springsteen-fan till exempel. Jag är ett stort Springsteen-fan och jag hans gitarrist Little Steven har alltid varit en husgud för mig, men när jag följer Little Steven på Twitter numera så blir jag alldeles förskräckt. Och när jag hörde det här att Springsteen ställde in den där spelningen i, var det South Carolina eller North Carolina för ett antal år sedan, på grund av att det inte fanns könsneutrala badrum där de skulle spela. Då, efter det har jag haft svårt att ta honom på allvar.
Sen han är musiker också, Springsteen. Jag trodde han var poddare, poddade med Obama.
Det var det jag skulle komma till. Den podden är helt fruktansvärd. Jag vet att Mustafa gillar den, men det jag har hört av den tycker jag är helt obegripligt att han sitter där och lerar sig med en politiker som Obama. The drone killer.
Jaha.
Mm.
Ja,
det har du koll på.
Ja. Att Obama har rekord i antalet drönarmördade människor.
Oskyldiga. Barn, kvinnor med flera. Som åkte dit som en bieffekt. Collateral damage.
Ja, det är det heter när man skickar in en drönare. Mm. Så kan man inte räkna med att det bara kommer mörda den man är ute efter.
Så är det. Men det är inte bara det som jag tycker är problematiskt med Obama, men det är en helt annan sak. Det som hade läckt med Woody Allen häromdagen, det är en gammal telefonsamtal mellan honom och Mia Farrow.
Okay.
Som massa poddar har tagit upp nu, där hon då säger rakt ut att deras gemensamma lilla dotter, om det är vad hon hette, vem av dem, går runt på dagarna och håller sig om sin lilla vagina och har ont i den, och det beror på dig. Du vet vad du har gjort, typ. Och han säger inte emot. Nu vet vi inte om han tycker att Mia Farrow är galen så att han inte ens vill kommentera, men det telefonsamtalet var mycket jobbigt att höra. Och det är sen långt tillbaka. Alltså det är 20...
Det är bara ett av hans, eller Mia Farrows adopterade barn,
ja,
som har anklagat honom offentligt.
Det
är väl sonen?
Farrow.
Ja, vad heter han?
Nej, det är två. Det är en dotter och han som har skrivit boken, tror jag. Men ett tredje av de här i syskonskaran, jag glömt vad han heter nu, en kille. Han har skrivit ett långt försvarstal till sin pappa i någon tidning som publicerade det här för ett tag sedan.
Jag tror att du läste det också.
Och det var väldigt tungt, kändes det som, försvaret. För att det var väldigt detaljerat och han bemötte verkligen alla grejer och sa att det här har pappa inte gjort och så. Men ord står ju mot ord och vi kommer väl aldrig få veta. Men det här läckta telefonsamtalet, det var jävligt obehagligt att höra, tyckte jag. Och jag har svårt att lyssna på Michael Jacksons musik efter att ha sett Leaving Neverland, heter den det, eller?
Ja, den såg jag inte faktiskt.
Ja, jag måste säga att jag tyckte att deras vittnesmål var väldigt trovärdiga. Så jag får lite, nu när jag hör honom så kopplar jag ihop musiken numera med den dokumentären.
Men hur är det med Shakespeare då? Har du svårt att läsa Shakespeare?
Var han också pedofil?
Nej, men jag menar, det finns ju antisemitiska tendenser i Köpmannen i Venedig.
Ja, den ja, just.
Och sen får vi inte glömma Otello.
Ja, just det.
Ja.
Också lite rasistisk.
Kan man nog säga att så här i efterhand, men 500 år senare.
Men jag har aldrig varit en stor Shakespeare-fan faktiskt.
Nej, okej.
Okay. Och vet du varför? När jag fick reda på att det var förmodligen...
Du tycker att Nicador...
Teratologen
är
läser mycket hellre om
det bästa som har producerats av europeisk litteratur.
Aron, tro mig. Om du läser den boken så kommer du komma till mig och säga, nu förstår jag vad du menar ens. Jag hade fel, du hade det. Mm. Jag är helt säker på det.
Okay. Ungefär som att SVT skulle ringa mig efter valet och erbjuda mig ett program.
Jämför du mig med SVT nu?
Nej, men du sa att de skulle göra det.
Ja, men... Det är fortfarande efter valet.
Ja, det är fortfarande efter
valet. Och så länge det inte har
det kommer
hänt,
vara efter valet resten av mitt liv.
Ja, och du ser det så. Jo, men det där med Shakespeare, Saxo Grammaticus, är nog den som har skrivit en hel del av hans verk.
Jaha.
Mm, det kan du googla sen. Saxo Grammaticus.
Okej. Mm. Jag ger mig inte in i den där diskussionen. Jag hävdar med bestämdhet att det är William Shakespeare som har skrivit alla William Shakespeares.
Du vet att det finns de som misstänker att han inte ens fanns på riktigt.
Jag vet.
Och att det kanske var hans fru som skrev allt.
Ja, men det här är konspirationsteoretiker.
Ja, jag vet. Ja. Jag vet.
Mm. Och vilken av hans fruar? Första eller andra? Eller första? Hade han en till? Nej, men en av hans första dog i alla fall. Eller?
Under mystiska omständigheter.
Ja, det här var inte alls vad vi skulle prata om idag.
Nej.
Nej, men det gör inte så mycket. Därför att jag gav ju dig någon sorts hemläxa innan du dök upp här idag. Det är lite spontant, den här inspelningen. Så jag har faktiskt, du sa att jag skulle förbereda mig och jag har faktiskt suttit och skrivit på det vi ska prata om som en essämonolog. Som nu alltså inte blir en essämonolog utan blir ett samtal. Så du kommer få genomlida en hel del klipp.
Det
jag
kul!
Där jag spelar upp saker.
Ja.
Och det handlar alltså om SVT Agenda. från 4 juni 2023 enligt den gregorianska kalendern. Det var Magdalena Andersson, numera känd på högersidan som Arja Magda.
Arja Andersson.
Arja Andersson.
Mm. Ja, jag inte förväxla med Arja Sajonma. Utan.
Nej, men nej. Jag tycker ändå att Arja Lena Magdasson är roligare.
Lite barnsligt, men roligt.
Ja, och hon skulle intervjuas då av skjutjärnsjournalisterna uppe i SVT-huset på Gärdet i Stockholm.
Ja.
Och de fick väl halva programmet med henne.
Ja.
Kommer du ihåg vad det skulle handla om, den här intervjun?
Nej, du menar i jämförelse med vad det kom att handla om sen. De pratade väldigt mycket om den här, vad heter han som har varit med på konferensen? Deras medlem där som...
Jamal El-Haj.
Just det, det handlade mycket om det. Mm. Nej, vad det skulle handla om? Nej, jag missar nog det.
Alltså, Påan säger ju att det ska handla om intern kritik mot S. Okay. Det är Påan.
Uh-huh.
De har oppositionsledaren som på sistone har uttalat sig och under valet uttalade sig väldigt, väldigt kraftfullt mot det som nu är regeringen. Och det har hänt saker i Botkyrka med ABF.
Det har det minsann gjort.
Ja, det har det gjort.
Ja, vems fru är det som är starka kvinna där? Ygemans fru? Nej,
det är Anders Lindbergs.
Ja, så var det.
Nej, hon är inte stark kvinna, men hon har någonting med den där skandalen att göra. Anna Westerlund.
Det finns en koppling dit. Ja. Ja, mellan det finns koppling,
ja, men jag tror det finns koppling mellan alla högt upp i partiet och det där.
De flesta av deras partners är ju insyltade i arbetarkommunen här i Stockholm.
Aha.
På hög nivå.
Ja.
Så är det.
Så det har hänt.
Veronica Palm har ju barn med Roger Mogert, som du kanske minns.
Ja, jag minns att han försvann efter MeToo.
Ja, det hände något där, ja.
Mm. Så vi kan ju ta då Magdalena Anderssons språkbruk på sistone. Det var en stor DN-artikel också när hon åkte till Washington för att få tips av demokraternas partistrateg om hur man bekämpar den nya populismen. Och efter det så har hon liksom inte, under valet var det ju fascist, rasist, nazist, och efter valet är det fascist, rasist, nazist, fast nu har hon fått höra att det är okej att säga det av demokratiska strateger i USA.
Mm.
Men Påan var intern kritik mot S.
Jag uppfattade inte riktigt som att det var det de kom fram till under den här intervjun.
Nej, de tar ju inte upp någon av de här externa kritikerna man kan ha mot S, utan...
Nej, men intern sa du ju.
Ja, det är Påan i Agenda.
Jo, men de
Agenda...
hade två stycken som satt där och uttalade. Ja, det samtalet var helt sjukt i sig.
Det var helt sjukt. Ja. Speciellt...
om arvsskatten och målskatten.
Ja, Mollas röst är också helt sjuk.
Jag har bara... alla har hört trodde att han hade tagit helium innan. Han kan inte rå för hur han låter.
Nej,
men man hörde ju inte knappt... Man hörde knappt
men jag har
sa.
Läst honom en del.
Jaha.
Ja, därför att han är ju tongivande inom idéproduktionen inom arbetarrörelsen.
Ja,
han är ju liksom chefredaktör för Tiden.
Ja, så var det.
Ja, som har gett sig på mig något enormt.
Uh-huh.
Ja, men jag har skrivit om dem i en svensk tiger, så titt för tätt.
Får man säga att han låter lite löjeväckande?
Han låter ju, det lät ju, jag trodde ju först att det var något fel på tvn.
Alla trodde det.
Ja, att jag hade råkat trycka på dubbel uppspelningshastighet eller något.
Han kan inte rå för det.
Nej, han kan inte rå för det. Jag bara inbillade mig när jag läst hans texter att han skulle ha en mycket djupare röst.
Typ att han skulle låta Aron.
Ja, exakt. Så här.
Men istället lät han ju så här. Det var jätteroligt.
Och hon lät ju liksom som faktiskt som han diskuterade med.
Mm.
Från arbetsvärlden eller arbetet.
Norrflamman, arbetet, eller någonting sånt.
Och hon lät ju exakt som jag föreställer mig att om jag skulle kasta en radioteater om undersköterskor som röker för mycket bländ
under köksfläkten.
Ja, då skulle jag kasta henne som röst. Hon hade ju en sån här raspig, härlig
pondusröst.
Ja.
Ja, det hade inte han.
Nej, det hade han faktiskt inte. Men det som fascinerade mig är ju då liksom att Agenda har ju då oppositionsledaren, hon har inte kommit dit under tiden hon var statsminister.
Nej.
Nej.
Är det så? Hon var aldrig där då, eller?
Nej, hon kom ju inte.
Mm-hmm,
okay. Hon hade för mycket att stå i, antar jag. Och nu är hon där, och då får jag tror de får dit henne faktiskt, bara om de lovar att inte ta upp någon extern kritik, inte prata om det här, inte prata om det där. Och sen så vet jag inte om du märkte hur forcerat hon log under hela intervjun. Och det är ju, antar jag, för att folk har börjat kalla henne för Arja Andersson, eller det jag hoppas då ska bli arga Lena Magdason ska bli liksom hennes smeknamn från mig nu. Och det är väl för att någon spindoktor där har sagt så här, kom ihåg nu, le forcerat.
Jag tror det var det de sa verkligen. Ja.
Nej, nej, det där är för naturligt.
Ja. Ja.
Spänn dig. Ja. Spänn dig så in i helvete. Ja. Men jag tycker bara liksom, de har henne, de har en chans. Och då är det ju så att då kommer vi ju till det här som du kommer ihåg, nämligen Jamal El-Haj. För det är ju gotcha question. Det ska ju avsluta intervjun. Eller hur? Och jag tror till och med att Camilla Kvartoft som leder den här intervjun säger det. Nu ska vi se. Där.
Ska vi lyssna på ett klipp?
Ja, vi ska lyssna på ett klipp.
Mm.
Därför att då har de ju haft den här interna kritiken. Det är en förkrossande, tråkig, intetsägande intervju som handlar väldigt mycket om reduktionsplikt. Och kritiken mot sossarna som är intern då, det är att de saknar egna idéer, ambitioner och förslag. Vilket kan låta hårt för en tittare som sitter där. Men det är ju för att tittaren då glömmer alla de skandaler vi just räknade upp som man skulle kunna ta upp med den före detta icke-valda statsministern.
Mm.
Så då kommer då i minut 21 då den här gotcha.
Du, vi ska hinna med ytterligare en fråga. Förra lördagen så hölls ju en palestinsk konferens i Malmö. Och konferensens ordförande anklagas för, av den israeliska staten bland annat, för att ha kopplingar till terroriststämplade organisationen Hamas. Och varit med och finansierat dem. Och det är politiker från Miljöpartiet och Vänsterpartiet som då inte deltog i den här konferensen. Men det gjorde den socialdemokratiska riksdagsledamoten Jamal El-Haj. Vad tycker du om det?
Det här är alltså the gotcha question. Tyckte du att den var hård och rak?
Inte direkt, nej.
Nej, och den innehöll flera fel. Först måste jag ge Camilla Kvartoft extra poäng för hur hon uttalar Jamal El-Haj. Och får det liksom till en haj på slutet. Det tyckte jag var lite kul. Jag fnissade till lite då.
Ja.
Men vad ska hon göra? Hon är ju superetniskt svensk, ja. Camilla Kvartoft.
Ja, men hur uttalas det då?
Haj.
Haj.
Jag tror det i alla fall.
Ja, det tror jag också.
Jamal El-Haj.
Mm.
Mycket coolare än El-Haj.
Ja.
Ja. Det är ju förminskande egentligen sättet hon uttalar namnet.
Nästan rasistiskt.
Ja. Nästan rasistiskt. Mm. Men det här är ju liksom gotcha-frågan. För nu lämnar vi ju intern kritik mot S.
Mm.
Ja. Och ändå så lindas frågan in. Hörde du hur många hon hade?
Hon vågar inte riktigt säga den.
Nej, hon vågar inte riktigt säga den. Sen så är det så att om man lyssnar på den här frågan och har noll förförståelse för vad det handlar om.
Vilket de flesta förmodligen har.
Absolut.
Aldrig hört talas om honom.
Nej, då kommer man därifrån och har fel intryck av verkligheten. Därför att i den här extremt invecklade frågan, för det är ju inte en rak skjutjärnsfråga som det har varit hittills i intervjun, utan det är liksom en, ja, hon snurrar in sig själv, Camilla Kvartoft. Så säger hon så här, ja men det är ju, de har avstått från att gå på konferensen, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, på grund av att Israel har fördömt den här konferensen.
Mm.
Men så är det ju inte. Det är ju inte på grund av Israels protester mot den här konferensen som Miljöpartiet, Vänsterpartiet och resten av sossarna har bestämt sig för att ställa in.
Utan?
Det är ju för att PLO har sagt att det här är en Hamas-konferens.
Det väger ganska tungt.
Det väger betydligt tyngre än om Israel säger någonting. Israel säger ju saker hela tiden om hur våra politiker uppträder, och det har ju inte fått dem att ändra sig en sekund.
Lite Peter och vargen.
Men går man därifrån med den här frågan bara, då tror man ju att Israel styr över svenska politiker.
Mm.
Förstår du hur insinuant det blir?
Men hur hade du ställt frågan till Magdalena Andersson om du hade varit kvar?
Hur jag hade ställt frågan? Jag hade ställt frågan så här. Hur kommer det sig att en av era riksdagsledamöter går på en konferens för Hamas?
Mm. Mer punkt. To the point.
Ja.
Ja. Ja.
Och skälet till att jag säger, jag menar, ordföranden för den här konferensen som heter Amin Abu Rashid,
ja,
heter han. Han kopplas ju då till Hamas. Går man in på hans Wikipedia så står det, han är ju känd för att samla in pengar åt Hamas. Och han förnekar på presskonferensen några dagar senare att han skulle ha något samröre med Hamas. Men nu är det så att vill man vara engagerad i palestinsk politik, alltså på riktigt, då finns det bara två alternativ. Det finns Fatah som är och PLO Hamas. Ja. Och Hamas. Ja. Det är de enda två alternativ som finns. Ja. Och sen så kan man också titta på konferensens talarlista genom historien. Den har anordnats 20 gånger. Ismail Haniyeh, som är Hamas högste ledare, ordförande för Hamas, han har talat 4 eller 5 gånger på den här konferensen. Mm. Mahmoud Abbas har talat 0 gånger på den här konferensen.
Och vem är Mahmoud Abbas för de som inte vet det?
President Mahmoud Abbas är president. Han är chef för Fatah, PLO, den andra rörelsen.
Den opolitiska grenen, eller den icke-militanta grenen av dem.
Ja, PLOs politiska gren heter Fatah.
Exakt.
Men då ska man veta om Mahmoud Abbas att Mahmoud Abbas, han är en förintelseförnekare.
Det jag ska komma till, och det är ju någonting, vad bra. Ja, för att sticka in en grej då. Ja. Vet du, jag hade lagt upp det då, i och med just det du sa. Om jag hade varit kvart ofta hade jag börjat att prata om Elsa Widding.
Aha.
Och hennes medverkan på den här konferensen i Norge för några veckor sedan.
Klimatförnekarkonferensen.
Ja, för de skulle ju få det till att det var, hur fan var det nu då? En som ägde bolaget som arrangerade konferensen hade någon gång sagt, jämfört vaccin, att tvinga folk att ta vaccin, det var samma sak som typ någonting sånt. Ja. Och då skulle du guilt by association, by association, by association, så skulle man då brunsmeta Elsa Widding. Så jag hade börjat prata om det, och då hade ju Magdalena förstått vart det ska landa i. Men hon kan ju inte säga någon, hon kan ju inte avbryta och säga, aha, jag vet att vart du är på väg nu. Utan hon hade behövt sitta och le krampaktigt. Och sen hade jag sagt det, att, och det är ju många, många gånger som Sverigedemokrater har figurerat i väldigt märkliga sammanhang. Och låter sig fotas på bild med olika högerextrema politiker i Europa och sådär, ja. Björn Söder med flera.
Ja.
Och det är ju jättedåligt, eller hur?
Ja, det är fruktansvärt.
Ja. Och då skulle Magdalena, om inget annat, behöva sitta och nicka med och hålla med. Sen hade man gått vidare då till. Men, Magdalena, det är ju även så att i ditt eget parti så finns det de som deltar i konferenser som är lite
tveksamma,
tveksamma suspekta. Vad säger du om det? Och tvingat in i det här och prata om principen.
Du är smart och strategisk i hur du ställer frågor då. Men Camilla Kvartoff ställer inte frågan på det här sättet.
Nej, jag vet. Jag vet.
Hon ställer inte frågor överhuvudtaget, utan hon försöker ursäkta och relativisera någonting, tror jag. Och vi kommer till varför hon försöker göra det och agendaredaktionen med henne. Han är alltså förintelseförnekare, Mahmoud Abbas. Och hans doktorsavhandling, för han har doktorerat, handlar om varför sionism är detsamma som nazism. Den skrev han i Sovjetunionen, när det var Sovjetunionen. Och de publicerade väldigt mycket antisionistisk litteratur, eftersom de kämpade bland annat då mot den så kallade världssionismen, som de kallar den för.
Jag skulle kalla det en graverande omständighet.
Ja, nej, men när folk säger så här antisionist istället för jude, och säger, men jag är inte antisemit, jag är antisionist. Då är det ofta så, eller använder de det uttrycket, så är det ett sovjetiskt uttryck. 1972 så gick liksom den sovjetiska staten all in, för de hade en massa medborgare som ville fly till Israel. De gick all in på att bekämpa judendomen då, som de döpte om till sionismen, för de ville inte likställas med nazister, även om det var samma idéinnehåll. Och sen så började de pumpa ut avhandlingar, lögnaktiga avhandlingar som stödde deras tes, helt enkelt. Och Mahmoud Abbas skrev en av de här avhandlingarna.
Så där.
Ja. Och annars så gillar han ju att hålla sitt eget folk fånget i flyktingläger. Och han är den rumsrena typen som tycker att Hamas är för extrema.
Och han har inte talat på den där konferensen.
Han har inte fått tala på den.
Så, han, så då, det säger någonting om Hajj. Eller Hajj.
Ja, det kanske säger någonting. För därför att han fick ju sitta bredvid den här Amin Abu Rashid på konferensen. Det är ju en hedersplats att få sitta bredvid. Men enligt Magdalena Andersson så är det ju så att han har fått nu ta en timeout från utrikesutskottet. Ja. Han får inte lämna sin riksdagsplats, kvar full lön, sitter kvar i trafikutskottet, tror jag.
Mm.
Ja, men han får lämna utrikesutskottet. Och varför är det så? Ska vi lyssna på Magdalena Andersson här?
Nej, men jag tycker att det var fel. Det uppkom ju frågetecken kring den här konferensen väldigt kort inpå att den skulle starta. Och då var ju partiets rekommendation till våra riksdagsledamöter att inte delta. Men han valde ändå att delta, och det tycker jag naturligtvis var fel.
Men varför var det fel?
Därför att det var frågetecken kring det här som vi bedömde att man inte kunde räta ut. Det
kom
just kring den här personen och vad det fanns för kopplingar, om det eventuellt fanns andra personer med kopplingar.
Hon säger att Nu får han ta en timeout som straff för att han bröt mot partiets rekommendation att gå på den här konferensen. Mm. Det har alltså inte med Hamas att göra, utan det har för att han bröt mot partiets linje att göra.
Mm.
Tänk hur snurrigt det här är.
Mm.
Så Miljöpartiet, Vänsterpartiet och de flesta sossar ställer in sin medverkan på den här konferensen. Varför? För att det är en Hamas-konferens. Och då får Jamal El-Haj, som ändå väljer att gå på konferensen, han får ta en time-out som straff för att han går på konferensen. Men han får inte straffet för att det är en Hamas-konferens.
Jag förstår.
Utan för att han har brutit mot partiets linje om att inte gå på en Hamas-konferens.
Så, och det hade kunnat handla om vad som helst, vilken slags konferens som helst. Hade han brutit mot partilinjen så hade han fått samma straff. Och det är det som är hennes poäng. Hon gör den poängen utan att kanske menar den.
Ja, men Camilla Kvartoft lyckas ju inte ställa frågan, följdfrågan tillräckligt tydligt.
Precis.
Här, varför? Okej, men inte, liksom, det hade bara varit att säga så här, men är det inte så att ni har förbjudit folk från att gå på den här konferensen för att det är en Hamas-konferens?
Ja.
Om man bitar sig fram, och då frågetecken.
Mm.
Det är inga frågetecken för PLO. Jag kan läsa upp vad PLO har att säga. Därför att jag har faktiskt tagit ut vad de har sagt. Det är här. Hussein al-Sheikh.
Mm.
Han är Palestinian Authority Civil Affairs Minister and Secretary of the Executive Committee of the PLO. Och han tycker att den här konferensen splittrar då det palestinska folket. För i princip så handlar det ju här om att vem ska få representera palestinierna överhuvudtaget utomlands liksom. Och det handlar ju om väldigt stora summor pengar.
Mm.
För man samlar in, det är inte så att de har någon annan industri, utan de samlar in pengar från givarländer och internationella organisationer som FN. Då vill de ha de här organisationerna och länderna, de vill ha en person att dela med. De vill inte ha två personer att dela med, så de behöver liksom dela upp pengarna. Så när man går på den här Hamas-konferensen, då handlar det ju, för det här är the European Palestinians Conference. Så det här handlar om palestinier i exil, alltså i diasporan i Europa. Och vem som ska få företräda dem. Så är det Hamas eller är det PLO? Mm. Ingen av dem är ju några duvungar direkt.
Mm.
Och som sagt, vill man engagera sig politiskt, då har man bara Fatah och Hamas att välja på. Det är inte så att man kan rösta på någon av dem, för ingen av dem har fria och allmänna val. Utan Hamas valdes en gång på mandatet avskaffa demokratin, vilket de gjorde, så de höll i alla fall sitt vallöfte, får man ge dem.
Mm.
Och Mahmoud Abbas har suttit sedan 2005 och han sitter på livstid.
Mm.
Så det är ju de två kolsupare de har att välja på. Och Camilla Kvartoft, hon kan ju säga som jag gör här, det vill säga så här, men Mahmoud Abbas som ni tycker är rumsren, han är ju förintelseförnekare, hur ställer ni er till det?
Mm.
Ja, men det kan man ju inte säga, för sossarna och PLO är så såta vänner och har varit det så länge.
Mm.
Först i världen, i västvärlden i alla fall, kompisar med PLO, kan man säga.
Ska vi credda Göran Persson lite där?
Nej, jag tror vi ska credda Olof Palme faktiskt.
Nej, ska vi credda Göran Persson för en grej han sa en gång, som jag hoppas att jag inte har drömt, men jag har ett distinkt minne av att jag har sett en intervju med Persson när han berättade exakt när han tappade tron på PLO, eller när han förstod.
Ja.
För han hade varit, jag tror att han var på statsbesök där någon gång, eller om de hade varit här i Stockholm, det var väl på Yasser Arafats tid.
Mm.
Och då säger han i en intervju, och jag har, nu får läsarna rätt, eller lyssnarna rätta mig om jag har fel här, men att jag har ett minne av att Göran Persson då sa på sitt karaktäristiska sätt, ungefär som när han pratar om Helmut Kohl och smörätningen där.
Släpigt, trött, ja. Översittande.
Ja, precis. Ja. Att han, när han såg Yasser Arafat och hans livvakter, eller vad det nu var, hans entourage, guldringarna på deras fingrar, smyckena, Rolex-klockorna, att han förstod vad pengarna gick till.
Ja.
Och att han då i huvudet vände den gången. Det måste ha varit någon gång på början på 90-talet. Någonting. Jag har letat efter den här intervjun. Den kanske finns där ute någonstans. Och är det så att han faktiskt förstod då, bättre sent än aldrig, då ska vi credda i alla fall en sosse i det här.
Mm-hmm. Ja, men han har ju rätt. Arafat liksom tog ju alla pengar som palestinierna fick. Det var ju hans privata pengar.
De levde gott.
Ja.
En liten klick människor där, ja.
Ja, som det är, så är det fortfarande, kan jag säga.
Nej,
jo, tror du absolut. Sabri Saddam, som är Deputy Secretary of the Central Committee of the Fatah Movement, ser den här konferensen som ett försök att liquidate the PLO and bypass legitimate Palestinian frameworks. Men det här spelar ju stor roll för oss i Sverige. Vi har ju den här konferensen, det är tredje gången den är i Malmö. Den samlar liksom 20 000 pers. Det är en stor konferens.
Och just i Malmö.
Just i Malmö.
Jag undrar om SSU var där.
Ja, det är klart. Varför tror du att jag kallar Malmö för Ramallah of the North?
Gör du det?
Ja.
Okej.
Okay. Nordens Ramallah. Ja, det är
men,
ju...
men Magdalena Andersson vet ju att de har problem med antisemitism och judehat i sitt parti. Och de vet att det är kopplat till, till den muslimska falangen.
Ja, men jag är inte överraskad för...
Alla vet ju detta.
Ja, men jag är inte överraskad över att sossarna har en riksdagsledamot som ska locka palestinska röster som i Hamas. Jag är inte det minsta överraskad för det. Jag är inte överraskad för att Magdalena Andersson försvarar honom. Faktum är... Hon är partiledare för honom. Hon vet ju det här från början. Att hon försvarar honom med någon sorts heder åt henne. Att hon inte bara sparkar ut honom. Hon visar ju andra i partiet så här. Vi tar hand om våra egna. Och jag tycker också att det är uppfriskande på något sätt ärligt. Att visa liksom resten av Sveriges befolkning. Att så här, nej men vi skiter i er.
Men det fattar vi inte folk.
De vi tar hand om de som är lojala med oss.
Jo, jo.
Vad jag vänder mig mot här, det är ju Camilla...
Jag förstår.
Att hon inte klarar av att googla fram att den här konferensen är en Hamas-konferens, vad det i så fall innebär, vad det innebär att stötta PLO istället för Hamas, vad det skulle innebära för oss i Sverige att vi har, ja men låt oss säga, några tiotusentals människor här som tycker att det inte bara är okej utan bra att heja på Hamas.
Mm. Och kontrasten mot den här intervjun med Elsa Widding då i P1 för att knyta till det blir ju så himla stark. Vad heter han? Elias Wahlberg tror han heter programledaren. För han bets ju verkligen fast i det här med förintelse, förnekning. Och även om det faktiskt var Elsa Widding själv som tog upp det från början i den intervjun. Och han kom även in på Anne Frank några gånger. Då är det väldigt viktigt att sätta dit Elsa Widding då, genom Guilt by Association. Men här så lyckas de inte.
Men här det här är ju faktiskt inte ens Guilt by Association.
Nej, det här är direkt, väldigt direkt.
Det här är väldigt direkt därför att hon är hans partiledare. Mm. Så hon är ju chef för hela klubbet.
Mm, men hon blir ju Guilt by Association ad via liksom sitt samröre med honom. Och det vill hon ju inte givetvis.
Nej.
Och genom att inte, för det är så här också att om hon hade sagt så här i den intervjun, nej men vi sparkar honom ur partiet, det är ju som att erkänna att det här har en mycket högre gravitas än vad det faktiskt har, så att det är klart att hennes taktik är folk att tro att ja men han måste ta en timeout, ungefär som Mona Sahlin.
Ja.
Det är en Toblerone grej där.
Det är ju precis vad det är, men det tror jag för de flesta svenskar också att det är.
Det blir ju det när de tittar på den här intervjun.
Varför skulle det inte bli det? Vi har ju, alltså det finns, alltså svensk media har ju i decennium matat befolkningen med att det finns en god sida och en dålig sida i konflikten i Israel.
Ja, men det är ju ni judar som är problemet. Det har vi fått lära oss. Alltså, bara.
Om man lyssnar på den här intervjun så går man ju därifrån och tror att det är Israel som bestämmer att svenska riksdagsmän inte får gå på den här konferensen.
Mm.
Och det skulle jag säga är, ja, det är väl farligt nära snudd på antisemitisk konspirationsteori.
Men skulle du kunna gå så långt som till att i alla fall ge Miljöpartiet cred för hur de hanterade Mehmet Kaplan-affären?
Ja,
de sparkade ut honom.
Så här i efterhand så måste man ju ge dem cred för
eller
det.
Hur?
Ja, ja, visst. Ja. Men det handlar ju om entrism. Och vad man är sossarna fattar, måste ju fatta internt att när de tar in såna här människor, då gör de det för röster. Och det kommer kosta en del i, du vet, inställning till homosexuella judar och kvinnor.
Mm. Mm. Tror du de fattade det redan från början på 80-talet? När de började?
Nej, kanske inte då. Då var de nog så fulla av sig själva som trodde faktiskt på riktigt att alla blir svenskar, bara vi förklarar hur underbart det är att vara svensk.
De trodde att deras omvändelseterapi skulle fungera.
Ja, absolut.
Jag kan berätta att för några år sedan så pratade jag med en av våra riksdagsledamöter från Jämtland om det här. Hon erkände då mellan skål och vägg, hon sa det var ett jävla misstag att ta in de här kurdiska falangerna i partiet på 80-talet. Jaha, så oj då, varför det då? Jag underförstått, är du rasist?
Mm.
Det sa jag inte. Nej, men då erkände hon rakt upp och ner att de var helt oförberedda på att med detta kom också familje- och falangstrider inom den kurdiska communityn som de inte hade räknat med. Det är klart att det är samma sak med alla andra kulturella grupper som de knyter till.
Ja, absolut. Men vid det här laget så är det ju ingen snack. Alltså, de fattar att El Hadj garanterar ett visst antal röster.
Så är det.
Och gör de sig av med honom, då går de rösterna till Nyans.
Ja, eller Vänsterpartiet, eller Miljöpartiet, eller Centern kanske.
Ja, kanske. Men med tanke på att han gör det här för att visa solidaritet med Hamas för svensk-palestinier.
Men din teori verkar ju vara här att, att hon har villkorat intervjun på något sätt.
Det tror jag absolut.
Och det tror jag också. Ja. Jag kan säga det för de som lyssnar nu, att det är väldigt vanligt. Och speciellt på den nivån. Vi kommer ju alla ihåg Morgan Johanssons krav på att inte behöva debattera Maria Malmö Stenegård när de satt mitt emot varann i den här fucking morgonintervjun. Och programledarna till och med avbryter och går in och räddar Morgan Johansson och när hon då, Stenegård försöker, eller Gard eller vad hon heter, försöker faktiskt försvara sig lite mot hans påhopp. Och då går de in och säger, ja, fast det här skulle ju inte bli en debatt. Nej, men bjud inte in båda samtidigt då, era jävla.
Nej, och det, ska man, och, då, ja, och det ska man säga, då gör de så här därför att de vet att Morgan Johansson kommer inte dyka upp igen om han inte får som han vill.
Nej, han hade ju, det kom ju fram att han hade villkorat intervjun. Ja. Och det är inget undantag, det görs ganska ofta. Och jag bara för ett snabbt stickspår med Federley i den här personen om grata intervjun, såg du den?
Nej.
Helt magiskt program, vilken underhållning. Där är jag
så då har ju public service gjort någonting fantastiskt bra för en gång.
Ja, det var stor underhållning. Fast inte på det sätt Federley hade räknat med. Där hade han förmodligen då till exempel villkor att ni får inte ställa några frågor om mitt barn, hans dotter. Och det kan jag förstå på ett sätt. Men samtidigt, så, det var ju lite hela kärnfrågan. Hur kan du umgås med en dömd pedofil när du själv har barn och någon gång riskerar att de ens vistas i samma rum? Men det fick de inte vidröra, vilket gjorde den intervjun jättekonstig. Precis som den här med Magdalena är konstig. För att man förstår i bakgrunden att det här är villkorat på något sätt. Det är därför de här frågorna är så inlindade.
Jag vet inte riktigt vad agendaredaktionen har tänkt. För sen så, i den här gotcha-momentet då, så släpper de på judiska centralrådets ungdomsrepresentant eller ungdomsförbundet som får säga att men det här är en terroristorganisation. Vi vill att han sparkas ur partiet. Ja, och så tjatar de om det lite mer, Magdalena och Kvartoft. Och sen så säger de så här, men så säger Kvartoft, men det är inte bara från det här hållet ni har fått kritik, utan även från andra hållet.
Ja, just det. Då kommer vi in på den här magiska intervjun med de här två personerna som sitter och får prata om hur bra det är med gåvoskatt och arvsskatt, och det borde återinföras.
Nej. Då klipper de in en kille som heter Bernt Hermele.
Ja, han, ja. Gamla realtids-Bernt.
Exakt. Ja. Vad vet du om Bernt Hermele?
Bernt Hermele satte dit mig en gång faktiskt på en grej när han jobbade för realtid. Jag var lite naiv. Han ringde och ställde frågor kring en bok som höll på att skriva om. Och jag svarade lite för personligt och sen bara tryckte han det på ett jävligt fult sätt. Men jag hade ju sagt det till honom, så att jag var ju väldigt naiv. Men Hermele var väl en lite så här skandaljournalist, eller sysslar med skandaljournalistik på den här realtidssajten, som inte jag vet om den finns längre.
Jag vet inte heller om den finns längre, men jag menar, du bor i en jordhåla i Norrland och du vet vem Bernt Hermele är.
Ja.
Så Agenda-redaktionen vet ju vem Bernt Hermele
är. Han är en skojare.
Han är en skojare. Det är precis vad han är.
I alla fall i journalistiska sammanhang.
Ja, och sen de senaste åren så har han gjort sig till ett villigt judiskt alibi för vänsterrörelser och den olika delar av den palestinska rörelsen. Så han får liksom avsluta hela det här inslaget. Så vi har en gotcha question som innehåller fler och inkorrekt information. Och sen så klipper man då, efter att Magdalena har fått undvika frågan, Camilla Kvartoft inte bitit sig fast, så går man över till Bernt Hermele som får avsluta det här inslaget i princip.
Men det han sa var inte det bra då?
Och hans kritik var ju helt enkelt att Magdalena borde ju gett Jamal El-Haj en hedersutmärkelse och gjort honom till partiledare, kanske avgått, att det var fekt och att det här bara var guilt by association. Och att han blir väldigt illa berörd, Bernt Hermele, som har varit skandaljournalist och ägnat sig åt inget annat än guilt by association. Han blir illa berörd av det här guilt by association för den här stackars Amin Abu Rashid.
Har du ett klipp på det?
Det har jag.
Vad tycker du då om Socialdemokraternas hantering här, där man då plockar bort honom från utrikesutskottet i riksdagen resten av året?
Ja, men jag tycker man ska be honom om ursäkt till att börja med. Det tror jag är bra. Och jag tror man ska prata med folk. Jag har ju suttit ner och pratat. Jag är ju själv jude, men jag är ju då inte sionist. Men jag har dialog med judar som är sionister som representerar olika organisationer. Jag representerar ju ingen, bara mig själv. Jag är författare. Men jag tycker man kan sitta ner över en kopp kaffe och snacka. Och så behöver man inte vara överens om allt, men man kan visa respekt, tycker jag. Man kan ju inte taktisera hela livet, man måste ju bestämma sig för vissa värderingar. Wallström var ju meddrev igenom att vi erkände Palestina som en självständig stat, och på den vägen tycker jag vi ska fortsätta.
Ja, det här är alltså en person som råkar vara jude. Och jag älskar Bernt, för han visar att judar inte behöver vara smarta eller arbeta bara för sitt eget bästa.
Men är han socialdemokrat, tror du?
Han är definitivt vänster.
Ja, jag tror också det.
Mm. Eftersom man har inga problem med att kritisera Socialdemokraterna i direktsänd TV, så antar jag att han kanske är mer vänster än socialdemokrat, till och med.
Kan vara så.
Men han vill alltså sätta sig ner och diskutera med folk som i partiprogrammet skriver att de vill mörda honom. Det är en speciell sorts...
Men varför tror han gör det då?
Så han, för det första så tror jag att det har med hans personlighet att göra. Jag tror att han är väldigt egenkär, för att uttrycka saken milt.
Som ser, du och jag?
Ja, precis. Exakt.
Ja.
Som skribenter ofta är.
Ja, ja. Ja.
Och sen så tror jag att han inte haft det så lätt. Jag får med att hans egen mamma dödades i ett terrordåd i Haifa. Som har lett till någonting inom honom som har gått sönder, när han gör typ allt för att söka fred. Så han åker runt och försöker hylla då det palestinierna kallar för Nakban, alltså katastrofen, vilket är Israels bildande för dem. Det är en katastrof. Borde vara en glädje för alla, men tydligen inte. Jag tror att han har fått sig en... Jag är inte psykolog, men en knäpp. Helt enkelt. Och han var inte speciellt stadig innan det här heller, om jag har förstått saken rätt.
Ja, det vet inte jag någonting om.
Men det vet du, därför att du minns honom från realtid. Och det vet Agenda-redaktionen också. De vet också att han är knäpp.
Ja, det jag uppfattade då var att han kanske var lite... det var lite som stoppa pressarna, fast om affärsjournalistik. Där de verkligen tände på gränserna och ville verkligen ha skandaler och skapa liksom att han upprörs över det här med guilt by association känns inte helt trovärdigt, ska jag säga. Nej. Med tanke på den journalistik de ofta hemföll åt, att den var ganska spetsig, det får man säga. Men så är det ju många journalister som jobbar. Jag tror han blir smickrad när Agenda ringer och ber honom uttala sig. Hur de hittade honom och varför det just är han som uttalar sig här, det får vi aldrig reda på, men så är det ju med SVT.
Ja, men det är också en annan sak, helt oavsett Bernt Hermele. Det är att de låter den här kritiken, den här ståndpunkten avsluta den här delen av intervjun.
Mm.
Vilket innebär att allt som sagts innan, alltså om du ser på inramningen, så har vi först en felaktig fråga som anklagar Israel för att folk inte får gå på en konferens. Och sen så fortsätter det här hela vägen till Bernt Hermele, som ger Socialdemokraterna kritik för att han inte får gå på den här konferensen och måste straffas, så att han borde få en ursäkt.
Och också kul det med att vi ska sätta oss ner och prata med varandra. Och det hade ju, om Kvartoft hade haft lite humor åtminstone, han kunde bolla över den till Magdalena Andersson och sagt, så håller du med honom här? Nej, det gör du förmodligen inte. Men är det inte bra det här? Vi ska närma oss och ha ett konstruktivt samtal. Och då hade de förmodligen sagt, jo, det är det.
Ja.
Så att, kommer du någon gång att ha ett konstruktivt samtal med Jimmy Åkesson? Du vet, typ så. Men det är så lätt.
Du är
att,
så
det,
smart.
Nej, jag är inte dog smart. Men också det här med att, ja, men när Löfven åker och fotograferas med mullorna i Iran eller med de här saudiska prinsarna och står och liksom nästan gör high five med dem.
Mm.
Och så den här bilden då när Jakob Wallenberg står och övervakar i bakgrunden. De är ju helt skamlösa, sossarna, på det sättet. Att de hävdar liksom att, ja, jag ska inte försvara SD, men eftersom de tycker att SD är det värsta som finns i världshistorien, så blir det så löjligt då när de åker till Iran och Saudiarabien och köper vapen eller säljer vapen snarare. Eller de har medlemmar som är med på sina konferenser. Och det är inget problem.
Nej, nej. Men det måste jag fråga. För jag antar att du också såg den här nya valundersökningen, opinionsundersökningen, vad folk skulle rösta på. Och sossarna får liksom 40%.
Mm.
Och du är ju gråsosse.
I grunden, ja.
Ja. Mm. Så hur förklarar du det här svenska självskadebeteendet? Därför att 40% när man tänker på det, det är så enormt mycket, det är imponerande. Jag visste att det skulle bli så här, och ändå när jag läser opinionsundersökningen så bara, herregud, alltså jag kan inte komma på ett annat påstått demokratiskt land där det finns ett parti som är så enormt stort och tongivande under så många decennier och kan ställa
Albanien.
Till
Albanien, Enver Hoxha och deras
ja, men de har väl ändå bara suttit sedan slutet av 90-tal ja, eller liksom, ja
Hoxha eller Hoxha eller hur man säger, han följer till slut. Ska jag tala om varför det är så?
Ja, varför?
Det har inte att göra med att sossarna just nu är så bra, det har att göra med att regeringen är jävligt dålig och att jag tror att väldigt, väldigt få svenskar kan identifiera sig med Ulf Kristersson och tycka att han är någon man skulle vilja gå ut och ta en öl med. Eller du vet, Ebba Busch lever också någon...
Men hur är det möjligt? Vi har representativ demokrati.
Jag vet.
Och det betyder att om vi slår ihop alla svenskar, då blir de Ulf Kristersson.
Nej, usch, hemska tanke. Nej, men han är ju inte likable. Det är inte att Magdalena Andersson är inte heller likable, men hon är mindre olikable än vad Kristersson är, vilket är...
Det är ett sånt jävla underbetyg.
Ja,
Magdalena
vet.
Är inte likeable.
Nej, och det är också så tydligt att hon är inte riktigt skapt för den här oppositionsrollen. Hon tycker att det här är ett nedköp att sitta där och vara i opposition inom citattecken, när det är hon som har den rättmätiga makten.
Men hon har inte ens någonsin blivit vald till statsminister.
Nej, men hon var finansminister under många år. De regerade i 8 år och hon var väl med hela tiden där. Jag minns inte när hon blev finansminister. Sen fick hon vara statsminister och det här är ju under hennes värdighet att sitta och prata om såna här skitfrågor. Hon har inte kommit in i oppositionsrollen än. Vi får se vad det påverkar siffrorna sen när hon gör det.
Alltså hon snodde ju från Biden att det här nästa val handlar ju om Sveriges själ.
Ja.
Jag visste inte ens att vi hade en själ. Jag har ju ibland pratat om folksjälen och då tittar folk alltid nedlåtande och lite oroat på mig som ja. Att jag är dum i huvudet.
Men tycker du att Magdalena Andersson, tror att hon är så här privat också? För hon sägs vara ganska rolig privat.
Det tror jag att hon är.
Som många politiker anklagas för att vara privat.
Mm.
Och att det här att hon skämtade ofta gärna på tyska. Mm. Var det någon i hennes närhet som berättade någon DN-intervju?
Hon var ju i Östtyskland som ung. Det var ju där hon upptäckte hur fel det var med kommunism och totalitarism och socialism.
Okay. Ja, hon har även gått på college i USA och hävdat att hon var så chockad över att de satt separerade i klassrummen svarta och vita där.
Just det.
Vilket var helt frivilligt. Hon säger det under kongresstalet 2015. Drar hon upp det här med rasism och hon har minsann upplevt den i USA där när hon gick på college. Ungefär som att hon gick på college i Alabama på 50-talet. Det var nog så att folk arrangerade sig själva så frivilligt. Men hon är ju inte speciellt likable. Hon framstår ju mer och mer som väldigt stiff och humorlös och bitter. Men det funkar uppenbarligen.
Ja, det funkar bättre än vad det gör för oppositionen.
Ja, det funkar inte. För oppositionen, du menar regeringen?
Ja, förlåt.
Den gamla oppositionen.
Så, alltså, det sitter så hårt i mig att sossarna regerar. Så...
Jag vet, och det är så intressant. Det är nästan så att många...
Så att
kanske...
man tänker oppositionen regerar.
Ja, det är faktiskt så. Och att de är fortfarande nästan lika kassa som när de var i opposition. Fast de lyckades ju vinna valet. Men det tror jag hade mer att göra med att S var så dåliga och Miljöpartiet.
Jo, men så här, regeringen må vara dålig, men S har ställt till med så mycket oreda under så lång tid att det krävs liksom ett avancerat självskadebeteende för att uppge att man ska rösta på dem i ett fritt och allmänt val.
Ja.
Alltså man måste vara en tjej med så mycket självskadebeteende och skära sig själv i armarna så mycket att man hoppas att man blir omhändertagen av staten då, så att man kan bli våldtagen av någon som inte är en släkting för en gångs skull.
Staten?
Ja, de som jobbar på hemmet antar jag. Det har väl varit en del sådana skandaler.
Ja, det kanske drar lite långt. Det har jag missat. Men...
Nej, jag pratar om svenska folkets självskadebeteende.
Ja, jag förstår. Tror du inte att det är så att en hel del av de här väljarna nu som har skuttat över till S lämnar Centern, uppenbarligen några procent i alla fall, för att de inte förstår poängen med Centern längre. Liksom.
Ja, men det är väl ingen som gör?
Nej, jo, 3-4% gör ju fortfarande det, men det är väl de närmast sörjande. Men vi måste ju nämna det här med Demirok lite också, hans situation. Tror du att...
Hans situation?
Ja, men alltså hans...
Menar du att han inte fått skalla någon på ett tag?
Nej, men Aron, vilket cheap shot.
Ja.
Nej, men vad ska han göra i det här läget? När S nu då går fram och blir snart ett 40%-parti igen, och de uppenbarligen inte behöver Centern. Det är ju många som spekulerar om det där nu. Att ja, men, de får egen majoritet med Vänstern och MP. Kanske bara med Vänstern till slut. Vad ska de ha Centerpartiet till? Och finns det någon väg tillbaka till borgerligheten för det partiet? Nej, det finns inte.
Inte som det ser ut just nu.
Nej. Så de hänger ju där i något slags vakuum. Om du vore Demirok nu, han är ju uppenbarligen inte helt dum i huvudet. Vad skulle du göra då på sikt?
Alltså det han har gjort, det är ju att styra dem vänsterut.
Ja, ja, det kommer ju inte funka.
Nej, det funkar
det är
inte
ju meningslöst,
alls.
För det finns ju tre vänsterpartier där redan. För väljarna. Det är ett smörgåsbord för väljarna.
Kanske jag skulle ställa upp i något reportage där jag plockade pinnar på en gård.
Eller lekte med pinnar som de sa. Nej, det var ju helt fantastiskt. Ja. Nej, jag förstår inte.
Nej, men alltså, du sätter mig lite på pottan. Jag vet inte vad jag skulle göra om jag var Muharrem
Demirok. Han har ju en skitsits.
Ja,
men han tackar jag till det.
Jajamän.
Och innan han gjorde det så måste de ha, Annie har talat om för honom att du ska gå ännu mer till vänster. Så att jag eller du vet, hon hör, ja, ska jag göra. Och nu gör de det och det funkar uppenbarligen inte. För väljarna behöver inte fyra vänsterpartier att välja på.
Nej.
Det räcker ju egentligen med två. Vänster och ännu mer vänster.
Ja.
Så som det alltid har varit.
Ja.
Sen kommer Miljöpartiet in. Vi har grön på utsidan och röd på insidan. Vattenmelonerna.
Ja. Ja.
Vad ska vi med ett fjärde vänsterparti till?
Ja, ingen aning.
Som dessutom också har någon slags grön profil. Ja, det är någon som klipper gräs här utanför.
Ja.
Det är visst är det obegripligt?
Ja, helt.
Hur de inom centern tänker. Alltså det borde vara första frågan. Behöver Sverige ett vänsterparti till? Finns det en nisch att fylla där? Nej, det finns det verkligen inte. Alltså, ska inte vi försöka återta vår plats i borgerligheten och knuffa ut SD på något sätt? Eller du vet, liberalerna?
Jag tycker ju att det borde finnas plats för ett liberalt parti i Sverige. Men Medborgerlig Samling har ju bevisat att så är det inte.
Eftersom de inte fick bättre valresultat.
Ja, nej. Lite så.
Ja.
Därför att liberalerna är inte liberala. De är sossar.
Ja.
Ja, och Centern är inte liberala. De är också sossar.
Ja.
Ja. Så då måste du, med tanke på hur många svenskar i opinionsundersökningar som uppger sig vara liberala över hela det politiska brädet,
ja.
Borde det finnas utrymme för ett liberalt parti. Men det har ju aldrig gått så bra för påstått liberala parti, men de har inte heller varit så där fruktansvärt liberala i Sverige. Inte i min livstid i alla fall.
De sprider ut sig på så många konstiga frågor som inte relaterar till vanligt folk. Jag vill inte använda termen vanligt folk för det är lite nedlåtande. Verklighetens folk var det väl, han sa förra KD-ledande. Men jag tror få svenskar kan relatera till deras hjärtefrågor, vilka nu det är numera. Har du märkt att Johan Persson flåsar när han pratar?
Ja,
han låter alltid väldigt stressad. Och stressad. Och det tror jag inte heller är någonting som folk känner att han har koll. Han är trygg i sig själv. Det är inte så han framstår.
Såg du partiledardebatten?
Ja, tyvärr såg jag det.
Varenda gång, tror jag. Nej, inte varenda gång. Men säkert 75% av gångerna han talade.
Ja.
Så var det som att han invände mot någonting någon annan sa.
Mm.
Men istället för att komma med ett eget förslag så avslutade han alltid sin talepunkt med. Och det är därför vi liberalerna har bjudit in till samtal.
Ja,
därför att de har inga egna idéer.
Nej. De vill sno andras.
De vill bara snacka om andras idéer.
Ja.
Ja. Så jag vet inte riktigt. Ja. Så i alla fall Bernt Hermele får avsluta det här. Och sen är det nog med det. Och då har Agenda lyckats översläta med hjälp av sossarna allt det, den senaste då skandalen. Så det är ju krishantering det handlar om. Och sen blir det då debatt mellan Joar Forssell och någon stackars vänsterkvinna från ja, där du kommer ifrån typ.
Jaha, Norrland. Från mellersta Sverige.
Ja, och om då biståndspolitiken, för nu ska det skäras i biståndspolitiken och det är ju inte bra. Och det här reportaget är ju väldigt tydligt med att det inte är bra. Och en av de saker som, vänta, jag ska bara ta upp, så då har de ett inslag för att på den här låtsasdebatten som de ska ha.
I Israel och Palestina verkar ekumeniska följeslagarprogrammet, som är internationell närvaro av volontärer, minskar våldet. Också det är ett av många biståndsprojekt som nu får mindre pengar.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days.
But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Mm. Så det är ju liksom det absolut viktigaste för Agenda efter att de då har haft en lång diskussion med oppositionsledaren Magdalena Andersson om PLO och Fatah. Utan att någonsin egentligen nämna Hamas eller PLO och Fatah, så har de ändå haft den här diskussionen. Ingen tittare har blivit klokare för det. Men sen får man veta att biståndspengarna ska dras ner, och då är en av de tydligaste exempel de kan ta är volontärarbete på Västbanken, kanske i Gaza. Det är svårt att tro, men möjligtvis. Och då får man ju, kan man ju ställa sig frågor som, men volontärarbete, då, de är ju frivilliga, varför ska de ha massa pengar? Men de behöver väl pengar för mat och husrum, och sen så får man veta då att vad de här gör, det är att de följer palestinska barn till skolan. Så att barnen vågar gå i skolan och inte bli attackerade av bosättare på vägen och sådär. Nu är det så, det ska man också veta, att i skolan, det är skolböcker sponsrade av svenska skattepengar i alla palestinska flyktingläger. Och de berättar bland annat att Israel inte existerar. De har kartor där Israel inte finns. Att man ska hata judar och att martyrdöden, alltså att dö för palestinska saken, är det finaste som finns.
Är det sant?
Ja, det är helt sant. Jag hade en lång intervju 2019 i den här podden med en kille som heter Tobias Petersson. Du kan gå tillbaka och lyssna på den. Och även du som lyssnar på det här kan gå tillbaka och lyssna på den. Som handlade om den stora skandalen det året som hade med UNRWA och göra, alltså FNs palestinska flyktingorgan. Palestinierna är ju liksom de enda som har ett eget flyktingorgan. Alla andra världens flyktingar har ett gemensamt flyktingorgan. Men palestinierna har ett helt eget flyktingorgan inom FN. Och där går flyktingstatusen i arv. För jag menar, de här flyktingarna som flydde 48, de flesta av dem är ju döda i det här laget. Utan det här är ju deras barn, barnbarn, barnbarnsbarn, som har ärvt flyktingstatusen. Ismail Haniyeh till exempel, som Hamas ledare, han växte upp i ett egyptiskt palestinskt flyktingläger som alltså Egypten hade. Och sen har han ägnat hela sitt liv åt att göra revolution mot Israel. Ser du hur konstigt det blir?
Hade det varit intressant om SVT hade haft en av de här läroböckerna där och kunnat fråga Magdalena Andersson att titta här vad biståndspengar går till.
Ja,
hade inte det varit lite kul? Lite uppfriskande?
Ja, det hade ju varit det jobb de ska göra.
Om det som du säger och det går att skaka fram en sån bok, hade väl det varit helt fantastiskt.
Det är inga problem att skaka fram en sån
bok. Du säger det,
varenda givare på den här tiden för UNRWA, de drog sig ur UNRWA och ville inte sponsra.
På grund av det? Eller?
Nej, inte på grund av det, utan på grund av korruptionsskandaler i toppen av ledningen. Så de försnillade massa pengar också. Det var det som gjorde att folk drog öronen åt sig. Inte det antisemitiska, herregud. Vad tror du att vi lever i för värld? En bra sådan. Men det har gått alldeles utmärkt att vaska fram. Det finns ju sossar som har låtit sig plåtas med bilder när de står med högt uppsatta PLO- och Fatah-ledare, och så har de liksom fått en plakett eller en t-shirt eller en sån här palestinsk scarf med Israel, och då är hela Israel palestinskt. Det finns ingen tvåstatslösning där. Och det här är det exempel de väljer.
Mm. Och sen efter det, då kommer ju de här två då, som får ha en diskussion om det. Ja. Och de halkar rätt snabbt in på att det här med gåvoskatten och arvsskatten borde återinföras. Så den debatten som skulle vara då intern kritik mot S,
ja,
det blir ju mer som en reklamfilm för de som tycker att sådana saker är bra.
Ja, exakt.
Där hade man ju kunnat tänka sig att den grejen hade kunnat avslutas med en litet inslag med någon som fick säga emot i alla fall några sekunder, att varför ska vi återinföra skatter som skatt på skattade pengar? Inte helt vansinnigt. Men det var inte så, tror jag. Eller det kom inget sånt efter det. Eller?
Alltså, hon frågade lite om skatter, alltså Camilla Kvartoft, om Magdalena kunde tänka sig att höja dem. Men det var väldigt glidande på den frågan. Mm. Överlag så är ju Magda rätt bra. De flesta av svenska politiker är medietränare. De är väldigt bra på att hålla sig till det de vill säga istället för att svara på frågor. Och allt som krävs då är journalister som är något bättre på att få folk att svara på frågor.
Hon sa det med fastighetsskatten att det var ju inte aktuellt. I alla fall inte på en viss sorts bostäder, men kanske på andra. Då kommer ni in på det här med kapitalskatt, och det är liksom ett kodord för arvsskatt och förmögenhetsskatt och gåvoskatt och du vet sådana saker.
Inte på medelklassens bostäder.
Nej, just det, för det är deras väljare nu, så det får man inte säga högt.
Ja, så det är hela agendagrejen. Sen vill jag en sak till jag faktiskt vill ta upp med dig. Två saker till, men jag tror vi hinner en sak till. Och det är en krönika skriven av Eva Burman på Eskilstuna-Kuriren.
Ja, den, ja.
Eskilstuna har blivit ett riktigt rövhål.
Ja.
Och vad hon menar med det är alltså att det har blivit någonting dåligt. Inte att det skulle vara någonting bra eller vackert eller fint som man kan tro om man läser den bok vi diskuterade i början, eller hur?
Äldreomsorgen i Övre Kågedalen.
Exakt. Eller Lady Chatterley's Lover, som beskriver rövhål som någonting bra.
Ja,
någonting
det.
Positivt.
Ja, det var en långsökt grej, men ett hopp där. Men ja, okej, jag förstår vad du menar.
Utan Eskilstuna har blivit ett riktigt rövhål. Och jag såg att du twittrade om det här.
Ja, jag skrev en krönika om det. Och jag fick också ta del av en mejlkonversation som hon hade haft för några år sedan med Medborgerlig Samling, som var väldigt intressant. För de ville annonsera, vad jag förstod då, i Eskilstuna-Kuriren, men fick inte.
Varför inte? Därför, pengar är ju kul.
Pengar är jättekul, men Eva Burman då, i de här mejlen jag läst, refererar till att det kommer en rant där om att på grund av Medborgerlig Samlings politik och värdegrund och de frågor de driver, bla bla bla, så är det inte aktuellt att låta dem ha annonser i tidningen. Och då ställer vi med motfrågan, kan du vara mer specifik, exakt vad är det i vårt partiprogram som liksom är typ, vadå, rasistiskt eller antisemitiskt? Eller? Men då kommer ju aldrig några svar från sådana som Eva Burman. Hon orkar aldrig ta den liksom, debatten till slutet, att jo, men det är det här och det här. Utan man fick intrycket av att mer att hon hade en känsla för att de var rasister, eller vad det nu var.
Men det, så är det även här. För några veckor sedan efter dödsskjutningen på Rekarne gymnasiet, jag känner inte till det sedan tidigare,
men är det hon som skriver det i sin krönika där?
Ja, träffade jag några väninnor på middag
och det bubblade över.
Vi har känt varandra länge, alla är inflyttade från andra delar av landet och vi har barn i tonåren. Jag kunde inte hålla mig när vi satte oss till bords. En känsla bubblade
i mig. Känsla, ja. Ständigt denna känsla.
Jag kastade ur mig jorden. Eskilstuna har blivit ett riktigt rövhål.
Ja.
Varför bor vi kvar här?
Och var det inte så att väninnorna nästan omedelbart hakade på och höll med? Ja, det har det blivit liksom.
Ja, men varför? Jag har tänkt precis samma sak, säger en av väninnorna.
Och sen kommer hennes jävla idiotanalys då om att det här handlar om att de här ungdomarna som beter sig på det här sättet, skjuter, mördar, rånar, etc., sticker knivar av varandra, de har inte fått respekt från samhället.
Ja.
Och då blir det så här, utan att gå in på liksom, vad är det för respekt de inte har fått? Har de inte fått gratis skolgång, etc.? Vad är det vi inte har visat dem respekt? Och våra förfäder, dina också förmodligen, som växte upp här i Sverige, hade kanske inte alltid så lätt. En del var fattiga, en del fick jobba jävligt hårt. De tog inte till våld som regel för att protestera mot, utan de utbildade sig eller jobbade på fabrik och hoppades att nästa generation skulle kunna liksom lyfta sig lite upp i medelklassen. Men i hennes förklaringsmodell, då är det så här, våld. Man tar till våld då.
Alltså, frågan med min pappa, är det som den där Monty Python-sketchen där ett gäng gamla gubbar sitter och jämför hur dålig barndom de
vi
har?
Vi bodde under motorvägen och vi åt kallt grus till frukost.
Pappa slog oss till sömns och väckte oss innan vi hade somnat.
Den är helt fantastisk. Ja,
men min pappa växte upp i Uppsala och jag tror att det hus han bodde i där, är det K-märkt numera? Det var bland de sista husen i Sverige som fick
rinnande vatten inomhus.
Ja, de hade utedass och sådär.
Och din pappa blev ju gängkriminell som hämnd mot samhället, för han fick inte respekt.
Ja, han blev gängkriminell för ett gäng nationalekonomer.
Ja, men alltså, är det inte fantastiskt att hon är så grund i sin analys? Hon är smart nog att förstå att det här är inte bra. Eskilstuna har förvandlats och inte, jag känner inte igen mig. Och hennes dotter berättar för henne också, det beskriver hon i krönikan, att det finns knark överallt och det ligger påsar med, du vet, rester av knark på trottoaren och det sker helt öppet. Men hon, med kirurgisk precision, så undviker hon då vad det här förmodligen bottnar i. Kass integration, för hög invandring, kulturer som inte lirar med den svenska. Det finns liksom ingenting i den analysen, utan det är ungdomar som inte får respekt från samhället som gör så här.
Alltså,
det är
därför. Såna här små ziplockpåsar.
Ja, de, ja. Det är de hon skriver om.
De kan ju bara betyda två saker. Antingen så är det folk som har knarkat, som har knarkat färdigt och slängt sin ziplockpåse.
Mm.
Eller, för det andra stället de används på ihärdigt, det är cyberhörsbutiker. När folk köper små knappar och sådär, då får man dem ofta i en ziplockpåse.
Mm.
Så antingen har folk börjat knarka mer, eller så har de börjat med syjunter i hela Eskilstuna och bara slänger de här ziplockpåsarna omkring sig.
Det hängde i luften att hon hade nog gärna velat lansera den teorin, men hon inser väl att det blir absurt. Men de som har skickat en massa grejer till mig efter det här, om saker hon har skrivit tidigare i Kuriren, mm. och hur hon har liksom hanterat saker. Allt det tyder på att hon i det längsta har varit en förnekare och en grindvakt. Och någon som har motat bort allt snack om att det kanske inte går åt rätt håll. Och nu plötsligt när hon då, nu kommer NIMBY-människan fram med henne. Att liksom, jag vill inte ha det här på min bakgård.
Mm.
Snälla, ta bort det.
Så hon vänder nu. Det här är ju hennes omvändelse.
Under galgen.
Ja, precis galgen. Som Alex Schulman nu... skrev om svenska flaggor och studenter.
Ja, han är ju bara opportunist. Han vet ju precis när han ska skriva saker och varför. För att liksom, nu är det lite tillåtet att säga sådär som han gjorde.
Nästan som det är.
Nästan. Får jag sticka in en uppdraggranskning-grej?
Ja, absolut.
Det ser hur du börjar dregla. Det kommer om några dagar på min Substack ett reportage eller en liten granskning om uppdraggranskning.
Mm.
Och i arbetet med det så har jag haft ett jätteintressant mejlsamtal fram och tillbaka med Axel Björklund som är ansvarig utgivare här. Jag ska inte berätta vad det handlar om. Bara att det är så jävla roligt för att han blev väldigt irriterad till slut på mig att jag ställer frågor och liksom försvarar sig.
Folk tenderar att bli det på det.
Ja, de blir det. Och då så här, när jag kände att nu börjar han ledsna på mig, då skrev jag ett vänligt mejl och ett svar i den här tråden om att, men du, kan du ge mig ett råd till en grävande reporter som känner att de man försöker gräva kring inte riktigt vill
delta.
Och jag visste vad han skulle svara och han gjorde det mycket riktigt. Då svarade han typ så här, ja, se till att vara liksom påläst och artig och så och envis. Och då bara yes, envis. Så då fortsatte jag skriva. Och han tycker han måste ju kämpa med att liksom fortsätta vara artig tillbaka, men jag förstår att de hatar mig. Den lilla granskningen kommer snart på min Substack och jag tror att du kommer gilla den.
Jag kommer antagligen att älska den. Ja, så det var det om Eva Burman.
Ja.
Och då var vi klara med den här dagens avsnitt.
Gud vad tråkigt, jag hade gärna pratat en timme till, men det kanske inte folk pallar.
Jo, det pallar de. Vad vill du prata om?
Ja, men vi skulle ta upp det där fantastiska Peter, han som blev utkastad från Chatham Weekend.
Ja, ska vi göra det? Ja,
vi pratar lite om det, bara som en liten avrundning.
Absolut, för jag har ändå läst på lite om det.
Ja, berätta då för lyssnarna vad vi ska prata om då.
Ja, men så jag får ofta hem Jens Ganmans Substack...
Brev.
Mm. Min brevlåda, min elektroniska brevlåda.
Ja.
Och då hade du skrivit om en kille som heter Peter Flaherty.
Ja, just det.
Som är någon sorts, han driver någon organisation för aktieägarintressen. Mm.
Och han är också aktieägare i ett väldigt stort företag. Så han gick på stämman.
Ja, precis. Mm. Men han går ofta på stämmor och företräder aktieägarintresse och tar upp saker han tycker är fel med företag. Och i det här fallet så gav han sig på Berkshire Hathaway, som alltså är Warren Buffetts bolag. Och Warren Buffett är då både vd och styrelseordförande.
Och världens femte rikaste man.
Världens femte rikaste man, trots att han har gett bort enorma summor pengar till välgörenhet. Och då specifikt Bill and Melinda Gates Foundation.
De går väl mer eller mindre runt på hans bidrag?
Ja, och Bill and Melinda Gates Foundation är, jag tror att det är världens näst rikaste välgörenhetsorganisation. De har 50 miljarder dollar, bara för lite perspektiv. Det är alltså över 500 miljarder kronor. Och han ställer sig upp på det här aktieägarmötet. Och sen så börjar han prata om att dels då att det är dåligt att Warren Buffett har de här två posterna.
VD och styrelseordförande.
Ja, därför att det kan leda till vissa problem för företaget.
Och blir förknippade med Warren Buffetts privata filantropism.
Exakt. Och vad han säger då i det här föredraget är att det gift som förgiftar USA just nu och kanske västvärlden och kanske mer än västvärlden heter filantropi.
Mm.
Det är alltså själva givandet av de här rika människorna som har lett till polarisering och intersektionell teori, genusteori, rasanpassad matematik.
Typ att matematik är rasistiskt. Han tar upp det som exempel.
Han tar upp det som exempel. Och det var ju ett riktigt exempel från 2020 eller 2021. Jag minns det där.
Mm.
För jag pratade om det i podden också. Att de hade börjat undervisa då på vissa orter i USA. Hur många vet jag inte, men vissa orter hade de börjat undervisa då att man behöver inte få rätt svar, därför att rätt svar, det är en vitmaktspryl.
Inom matematiken.
Ja, det viktiga är, jag vet inte vad det viktiga var med den matteundervisningen, men vad man gör då i princip, det är att man tar ju barn från svagare grupper, helt oavsett hudfärg, och sen ger man dem sämre undervisning.
Sämre förutsättningar i livet.
Ja, precis.
Plus att det är helt i linje med det Orwell beskrev i slutet på sin bok 1984, när de tvingar Winston Smith att erkänna att 2 + 2 = 5.
Ja. Men de försöker stänga av hans mick, Peter Flaherty's mick.
Flera gånger,
ja. Och han säger sen, ni får inte stänga av den, jag är aktieägare, jag har rätt att tala.
Han var också uppskriven som talare på det här, så exakt. Han fanns med i programmet.
Det var inte så att han ställde sig upp och gjorde en rädda våtmarkerna, nej. Utan det, allt skedde i god ordning. Men sen när han kommer in då på Bill Gates koppling till Jeffrey Epstein.
Då hela publiken börjar bua som en man. Då. Ja. De tycker det är så obehagligt.
Ja, så obehagligt tycker de att det är. Och de som jobbar med säkerheten på det här eventet, det är den lokala poliskåren. Mm. Och vad de gör är då det att de arresterar honom. Mm.
De för ut dem ur lokalen.
De för ut honom, men de är mer än för ut honom ur lokalen.
De förhör honom.
Ja, de tar ner honom på stationen, de bokar honom, alltså tar fingeravtryck och liksom, och sen så förhör de honom.
Det är helt sjukt.
Innan de släpper honom, eller ja, mot borgen. Han är tvungen att betala borgen, och sen så blir rättsfallet utslängt av domaren.
Och han kommer ju nu processa mot dem, han kommer stämma dem och han kommer få rätt, för så får man inte göra som de gjorde här polisen.
Nej, och antagligen inte Berkshire Hathaway heller.
Nej. Det är intressanta med att när han tar upp det här med kopplingen till Epstein, så är det ju faktiskt det att bara några dagar innan det här så har ju Wall Street Journal, den ansedda finanstidningen, skrivit om det här när det har kommit ut då, hur mycket att Epstein faktiskt satt på information som han skulle kunna använda för att utpressa Bill Gates. För Bill Gates hade ju då för länge sedan en relation med en ung rysk schackspelerska, tror jag, som var typ 17 eller 18, och Bill Gates var då närmare 60. Det var inget olagligt med det, men det var väl kanske lite olämpligt. Och,
han var väl gift?
Ja, då vid det tillfället var han fortfarande gift. Och han,
så det är ju moraliskt förkastligt. Det, beroende
så
på vad han och Melinda har för deal, såklart.
De är ju inte gifta längre på grund av det här med Epstein.
Exakt, ja. Så nu vet vi att de hade inte den dealen.
Nej. Och det hon reagerade på, det var ju tydligen det att det dök upp information om att Bill Gates hade åkt med det här flygplanet, möjligen till Love Island eller vad fan det heter, efter att det hade första gången avslöjats att Epstein var pedofil och var dömd för det. Mm. Det tyckte inte hon var så snyggt att hennes man fortsatte att umgås med honom.
Men han satt ju, det var väl i början av 10-talet som Jeffrey Epstein avtjänade straff, tror jag, i Florida.
Jag tror det var tidigare än så till och med. Och efter det har ju både Prince Andrew och Bill Gates och Clinton och massa av de här haft ett intimt umgänge med honom som någon slags finanspolitisk rådgivare. Men Wall Street Journal hade skrivit om det här, så det som Peter Flaherty, eller Flaherty som man uttalar det, stod och sa där i talarstolen, det var ju redan ute. Det var liksom, Warren Buffett hade förmodligen läst om det här i Wall Street Journal en vecka tidigare.
Ja.
Så att den här överreaktionen när hela publiken bara bua och skrika liksom för att tysta honom, den är ju så jävla märklig.
Ja, men vi har ju att göra med, alltså det, jag tyckte det var intressant, därför att så här, jag har ju i den här podden tagit upp det här med woke, intersektionalitet, genusteori från början. Och alla är ju nyfikna på varifrån det kommer. Var börjar det egentligen? Och jag kommer återkomma till det i ett senare avsnitt. Det är en grej jag sitter och skriver på. Men det finns en kille i Nya Zeeland som heter David Rosado, och han har en Substack där han gör statistiska undersökningar. Han är statistiker. Och han undersöker, och sen så visualiserar han dem. Och det är perfekt för sådana som mig som är lite dummare och behöver liksom ta in komplicerad statistik på ett enkelt sätt. Så jag följer hans blogg. Och han har bland annat undersökt det här med woke. Och det han ser, och han har undersökt det här internationellt. Det han ser är att det kommer alltså från 2010 så börjar det ta fart i internationell media. Och föregångsländerna för alltså den typen av språkbruk vi kan kalla woke eller intersektionalitet eller kritisk teori eller vad du nu vill, börjar i framförallt tre länder. Sverige, Kanada och Australien. Och det börjar redan 2010. Mm. Och han delar upp det även på mindre liksom ord, så att du kan titta på till exempel homofobi, homosexualitet, och du kan titta på kvinna, misogyni, Och du kan titta på islam, islamofobi, du kan titta på judantisemitism. Och där kan man se då land för land också hur det har gått. Och till exempel homosexualitet, där är vi mest vänliga i världen. Vi börjar redan år 2000 med att liksom predika i princip. Men det var också intressant därför att jag har ju pluggat i både Sverige och Kanada på högskola. Ja. Mm-hmm. Så jag har liksom varit i de två av tre länder som anses vara föregångsländer för det här. För det är ju också en sån här vanlig teori att det har läckt ut från amerikanska universitet. Att det är amerikanska teoretiker inom humanistiska discipliner som har suttit med de här kritiska teorierna och sen har det läckt ut från de här universiteten och drabbat alla andra länder på jorden också. Mm. Men så verkar det ju inte vara, utan det verkar ju ha skett i massa länder samtidigt.
Nästan koordinerat menar du?
Strax innan, alltså under 2000 till 2010. Och sen 2010 började det då läcka ut i massmedia.
Mm.
Det var fascinerande att hans teori var då att Bill & Melinda Gates Foundation är en av de absolut drivande med Warren Buffetts förmögenhet, för han har också donerat till just deras foundation. Att det är den som då har sponsrat mycket av det här vansinnet. Jag vet ju att just den här antirasistiska matematiken, det var faktiskt Bill & Melinda Gates Foundation som sponsrade det. Det har jag kollat upp tidigare. Så där har han ju helt rätt. Men det kommer från så många håll och det finns så många trådar att dra i, så för min egen del så just nu så är jag nog mer inne på så här, i vissa fall så är det så att en idé når en tid när den bara är mogen och plötsligt så börjar den komma överallt, antingen det eller så är det en kinesisk påverkansoperation.
Nu vågar inte jag säga namnet med George Soros här, för jag vet att det är ju, han är ju av judisk börd.
Jag tycker ändå det var fint av Peter Flaherty att han sa Bill & Melinda Gates Foundation innan han gick in på Soros.
Ja, precis. Han nämnde det också, tror jag.
Ja, ja, absolut.
För
ja.
George Soros har ju också donerat väldigt mycket pengar till Black Lives Matter och andra sådana organisationer. Men känner du till Vivek Ramaswamy?
Ja.
Han är ju presidentkandidat, eller han är kandidat i, vad heter det, the primaries för republikanska partiet.
Han ställer upp i valet till att bli presidentkandidat för republikanerna.
Men han ska först tävla mot Rick DeSantis och de här andra.
Exakt.
Och Ramaswamy, han är ju född i USA, tror jag.
Det måste han vara om han ska ställa upp i presidentval.
Just, han är född i Cincinnati, men han har väl pakistansk eller indisk påbrå.
Han är hindu, tror jag.
Hindu till och med. Mm. Okej, okay. Och då är han väl förmodligen indier och inte
pakistan. Och traditionell hindu.
Han skrev en bok förra året, kom den ut, som heter Woke Inc.
Mm.
Där allt det här går sig igenom. Den kan vi rekommendera lyssnarna. Mm. Woke Inc, den är rätt intressant. Skrevs nästan ingenting om den i Sverige, av naturliga skäl. Eftersom det var ett angrepp och en sammanfattning och en uppräkning av alla de här grejerna som de har gjort sedan 2010.
Ja.
Med många goda exempel på vad det här betyder, woke och så. Han har pratat om det där.
Han har gett sig fan på att kunna definiera det väldigt enkelt. Ja. Jag har sett flera videos på nätet där han bara får frågan, men ingen kan definiera woke är. Och då bara snabbt och enkelt, ja, på en soundbite under minuten så definierar han det.
Han är väldigt bra på det. Och
det är 48 sekunder faktiskt.
Ja. Och det saknades ju eftersom alla slängde sig med den lite sådär hip som happ. Den här, ja men det är där woke och woke-människor. Och han var smart nog att förstå, men vi måste ha en gemensam definition på det. Så har han också skrivit en hel bok som heter Woking, som jag kan rekommendera. Finns inte på svenska, men finns på engelska.
Men vad tänker du då om att man ställer sig upp, påpekar någons samröre med Jeffrey Epstein, mm, och sen så blir man då arresterad av polisen?
Det borde ha varit en stor nyhet i Sverige. Jag kan tänka mig att om jag hade varit redaktör, gud förbjude,
för Agenda,
då hade jag sagt att det här är så pass exceptionellt ur ett yttrandefrihetsperspektiv med mera, så att det här måste vi ta upp. Och jag vill att vi intervjuar den här Peter Flaherty. Jag kan inte säga namnet, vad heter han? Flaherty, det är ett irländskt namn, tror jag. Skitsamma, man skulle vilja ha honom, eller kan inte vi ha någon som gäst hos Carina Berg i fält?
Ja, det vore ju intressant.
Gud vad intressant, eller Thomas Sowell till exempel, kan inte de få komma hit? Ja, Candace Owens.
Det hade varit otroligt ja, om de fick hit Thomas Sowell.
Jag tror han skulle komma.
Tror du
det? Jag tror det, för att av tradition så har sådana som han en stor respekt för Sverige ändå, hur det var efter krigstiden och så, kanske inte nu då. Men sådana röster hörs aldrig i svensk stats-tv. Aldrig. Och det beror ju på någonting. Det är ju inte en slump att de här nyheterna aldrig tas upp.
Det är klart att det inte är en slump.
Nej. Men när vi då säger det, då får ju vi höra från våra motståndare, ja men ni är konspirationsteoretiker.
Ja.
Ja, fast det är en konspiration. Om man med konspiration menar att det sitter en grupp människor typ inne på gärdet.
Illvilligt och i hemlighet.
Ja, illvilligt inne på redaktionerna på SVT och bestämmer sig för att välja bort aktivt vissa nyheter och aktivt hjälpa vissa politiker, som du säger, att linda in frågorna så att det inte blir så hårt. Och så måste vi avsluta hela det här segmentet med att ändå påpeka att biståndet skärs ner och det är dåligt, så att det är folk minns. Det är så det går till. Och man får kalla det något annat än en konspiration, men det är en konspiration. På det sättet är det det. Sen är inte alla journalister med i den, men många är det.
De har ju i runda slängar 10 miljarder per år. Det är inte så att SVT inte hade kunnat dra ner på annan verksamhet och producera dokumentärer om till exempel palestinska barns skolböcker som sponsras av FN-pengar och svenska skattebetalare. Jag menar, vi har ju varit med och betalat. Det finns ju en koppling till Sverige.
Mm.
Ja.
Mm.
Alltså det går ju att räkna upp hur mycket som helst.
Och vet du vad Axel Björklund på Uppdrag granskning skrev till mig i sitt, nu har jag inte sett om han har svarat på mitt allra sista mejl, men han, det här som jag håller på att granska med dem som är lite dråpligt. Jag skickade en enkät till alla som jobbar på Uppdrag granskning och bad dem svara på det. Det var 5 frågor. Den sista frågan var, varför är det så få av er som kommer svara på den här enkäten? Mm. Vet du hur många som svarar på den?
Nej.
En, Axel en. Björklund.
Är det så?
Men ja, men han var väl säkert utsatt som representant. Men jag vet via en källa som jag har på redaktionen där att den där enkäten hade väckt stor muntration. Därför att det fanns någon som tyckte att det här var, de behövde höra det här.
Mm.
Men hans svar till mig i sitt sista mejl, det var att ett av skälen till att det var för att deras hemsida inte var ordentligt uppdaterad. Och då svarade jag att, men Axel, för att ha så jävla, alltså du hade aldrig nöjt dig med om till exempel Investor eller några andra som de har granskat i just den här frågan då, som jag är på dem om nu. Om de hade svarat, det där beror på att vår hemsida är dåligt uppdaterad. Mm. Ni hade aldrig köpt det.
Nej.
För då hade det sagt, men Investor som har så mycket pengar. Mm. Hur fan kan de hålla sig med en dåligt uppdaterad hemsida? Men han anför det som ett förklaring, ett försvar, då, det jag hoppar på dem om.
Ja, men vi ger dem väldigt mycket pengar varje år.
Skojar du?
Ja. Så det är inte Berkshire Hathaway-pengar, men det är pengar.
Väldigt mycket pengar.
Ja.
Det är ett av Europas, om inte Europas, tillsammans med BBC, största och resursstarkaste redaktion.
Ja.
Att de aldrig ska granskas. Sen kallade han också Uppdrag granskning. Han kallade dem för en mindre, fan vad jag skrev, en mindre separat redaktion och sånt där. Det var så jävla roligt försvar, så jag fick påpeka, men Axel, ni är väl numero uno inom SVT. Alltså vilken redaktion har högst anseende inom SVT om du frågar vanligt folk? Och viktigaste redaktionen, så skulle 9 av 10 säga att det är väl Uppdrag granskning. Men i det här fallet, när jag hoppar på dem om det här specifika, jag kan säga vad det handlar om, vithetsnormen på redaktionen, då jävlar.
Vadå, de har väl Ali Fegan?
Fast han är ju lika vit som jag, vilket jag skrev i det här första mejlet också.
Asså.
Om man tittar på bilderna som finns på den här dåligt uppdaterade hemsidan som de nu skyller på att den är inte aktuell, då tycker jag att nästan alla där ser väldigt vita ut, men det är väl 3 av dem som har någon slags utom europeisk bakgrund. Men den var tydligen inte alls aktuell, trots att den ligger uppe nu. Och då säger man alltid, ja men det är, vi har en väldigt flytande redaktion. och hemsidan är dåligt uppdaterad, och vi är dessutom typ en mindre, en bland många få redaktioner, eller en bland många redaktioner här på koncernen. När jag påpekar att går man in och läser er värdegrund, er gemensamma värdegrundspolicy på svt.se, då står det att redaktionen eller det de gör ska spegla hela Sverige. Och de har också granskat då många andra inom näringslivet för att de har dålig mångfald i sina styrelser. Men det gäller inte på SVT.
Nej,
det är ju jävla faktiskt märklig anledning. Så det reportaget kommer snart på min Substack. Du kommer nog gilla det.
Ja, du får släppa det in om några dagar, för det här avsnittet kommer ut om några dagar.
Ja, men jag släpper det om några dagar. Jag kan säga att jag tycker inte att Axel Björklunds och Uppdrag granskningsledningens argumentation håller.
Det förutsätter jag att den inte gör. Om du har ställt såna frågor, så blir det ju det är väldigt enkla frågor egentligen. Har ni några svarta medlemmar i redaktionen?
Jag ställer den inte riktigt så så trubbigt, men
har ni några bush-afrikaner?
Nej, men andemeningen var ju lite det, och då gav jag dem ändå en utväg och skrev så här att även om ni bara är i princip, för 16 av...
Hur många av era redaktionsmedlemmar talar klickspråk?
16 av 26 personer som redovisas på deras redaktionshemsida är vita män.
Hemskt.
Ja, men då skrev jag ändå till dem så här, och det behöver inte vara något dåligt.
Jo, men det, liksom, det, antagligen det. Är det ju dåligt.
Ja, förmodligen är det dåligt, men det behöver inte vara.
Var de medelålders? Vita medelålders?
Men. Ganska många såg ut som de var vita medelålders. Men det försvaret var ju då att nej, men det är för att hemsidan är dåligt uppdaterad. Det är så jävla roligt. Ja. Så vi släpper det samtidigt. När den här podden är ute, då ligger det ute. Så då kan ni gå in och läsa det här. Och läsa mejlkonversationen mellan mig och Axel på min Substack. För det är lite intressant. Jag tror att han är en bra kille ändå. Men han sitter i en skitsits nu när jag kom på dem med att ha vitets, en väldig vitetsnorm på
uppdraggranskning. En patriarkal vitetsnorm.
SVT Nyheter granskade, det var ju de som hade gjort granskningen av näringslivet för några år sedan om det här. Och då det är liksom deras försvar, ja men det är ju SVT Nyheter.
Vi är ja, det är en annan redaktion.
Det är en annan redaktion.
Ja, jag skriver,
men ni har en gemensam värdegrund på företaget. Koncernen har ju en gemensam värdegrund när det gäller såna här grejer.
Ja.
Men det gäller uppenbarligen inte för den här lilla, obetydliga sidoredaktionen Uppdrag granskning.
Och vad tror du skulle hända om vi gick upp i programrådet?
Vitetsnormen, det är ja. För att titta på styrelsen inom koncernen. Du vet hur styrelserummen ser ut i de tre.
Ja, visst.
Det är ju kritvitt.
Ja. Det är en del tjejer dock.
Det är en del tjejer, och som Jan Elin sa till mig när vi debuterade på Kina Teatern. Ja, men han tror att SVT och SR och UR kommer att komma ikapp när det här om några generationer.
Ja.
Om några generationer. Vi andra ska idag bli mångfaldiga. Men SVT och de här, de behöver några hundra år till på sig.
Ja, det är ju tyvärr så. Med de orden vill jag tacka för att du kom till dekonstruktiv kritik, Jens Gonne.
Tack, tack. Du har lärt mig nu att man säger tack när man har varit på en måltid. Inte jag sista måltiden, men här gör vi det.
Ja.
Tack för att jag fick komma, Aron.
Sant nöje. Och till dig som lyssnar vill jag meddela att jag heter Aron Flam. Du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Vill du stötta Dekonstruktiv kritik kan du göra det på patreon.com/aronflam eller swisha på 0768-943737. 0768-943737. Det är lågkonjunktur för alla, så snälla swisha. Tack för att du har lyssnat. Jag heter Aron Flam. Till nästa gång, ha en god tidsenhet.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.